Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden, ännu ett avsnitt. Jag heter Emma Genbäck, med mig har jag Rigmor Robert och vi har Sektpodden. Men idag så skulle jag först och främst vilja presentera och hälsa välkommen Marianne Arne som är vår gäst idag. Vill du berätta vem du är?
Jag är filmregissör och författare och ja.
Jag har jobbat med dig genom många år, får man väl säga.
Jag har jobbat med det sen sena 60-talet.
Precis, så du har gedigen erfarenhet av den branschen.
Ja, det kan man väl säga.
Kan man säga. Och du är här idag med oss och det är vi jättetacksamma för. Det är ju så att i dagarna som har varit så har en ny dokumentärserie släppts av Belinda Olsson som heter Från savannen till Tinder, som belyser, eller hon försöker att belysa det här med skillnaden mellan könen, den biologiska skillnaden, och berör ett ämne som hon har varit kanske i andra änden av som feminist och har fått ganska mycket olika reaktioner från det. Och då tänker jag ju genast, och vi tänkte genast på de filmer som ni gjorde, Rigmor och Marianne, mitten på 90-talet, som handlade om lite liknande saker får man ändå säga. Först var det en film om män, stämmer det? Det var den första som hette
Gott om pojkar, ont om män, frågetecken.
Just det. Och sen så ett par år senare så kom det en film.
Flickor, kvinnor och en och annan drake.
Just det, precis. Och jag har ju förstått i mina samtal, när du har berättat med mig, Rigmor, om vilken otrolig reaktion ni fick då. Och det här tänkte vi prata lite grann om idag utifrån faktiskt just sektperspektivet.
Sektlika tendenser kan uppstå i alla rörelser, i alla grupperingar. Och nu pratar vi om sektlika tendenser inom feminismen, som också kallades likhetsfeminismen på den tiden, eller radikalfeminismen. Och Louise, barnmorskan i våran film, hon kallade den tidens stenhårda feminism för gammelfeministerna. Och hade en prognos i vår film om att de kommer nog att försvinna ungefär som kommunismen har försvunnit. Ja. Men idag vet vi att kommunismen finns kvar i Kina och gammelfeminismen finns kvar i kvinnorörelsen.
Så är det verkligen.
Nej, men det kan man se faktiskt på reaktioner. När de första två filmerna i Belinda Olssons serie lades ut så var det övervägande kritiska recensioner.
Ja, där tycker jag att Belinda Olsson ska ha en eloge för att hon i alla fall vågar ställa de här frågorna. Frågor som är och har varit förbjudna inom feminismen. Precis som hon säger någonstans att att biologin är ett rött skynke för feministerna.
Och vad är det som är det röda skynket? Jo, men det är ju att det kan finnas skillnader som inte beror på sociala konstruktioner, som inte beror på könsmaktsordningen, där man tänker sig att männen avsiktligt vill hålla kvinnor borta ifrån framförallt högre tjänster inom både näringsliv och byråkrati och politik och akademika.
Mm. Jag tänker ju någonstans, eller jag tycker att man hela tiden, att det finns en rädsla för att det ska bli den här jämlikheten som vi ändå tycker att vi kommer någonstans till, att den ska försvinna bara för att man pratar om att vi kanske är olika. Kan ni känna igen det?
Ni tittar på mig. Mm. Ja, men alltså, mitt intåg i den här diskussionen, det var ju att min läkarkollega och professor i fysiologi Kerstin Uvnäs Moberg och jag strålade samman på en konferens. Det var professor Barczewski som hade fått ont i ryggen, och vad är då naturligare än att samla specialister som kunde säga något om ryggen.
Mm.
Och jag hade träffat honom på middag, haft honom till bordet, och då sa han: du kan komma på mitt seminarium om rygg. Men jag sa: jag kan ingenting speciellt om rygg, jag är företagsläkare och håller på med en psykoterapi analytikerutbildning. Jo, du kan komma ändå, han gillade väl mig. Och då höll först jag och efter mig Kerstin ett föredrag där det fanns så märkliga paralleller, där jag tog drömmotiv som handlade om ryggen och hon pratade om sin hormonforskning och mag-tarmkanalen. Mm. Så vi skrev en bok som hette Hon och han födda olika.
Så ni visste inte om varandra på det sättet när ni hade de här föreläsningarna? Utan
nej, det var ett antal läkarspecialister inom olika fält som samlades för att prata om ryggar, och hon och jag fann varandra verkligen. Mm.
Ja, men precis. Men vad fick ni för reaktioner på den boken?
Det var nog en blandning mellan förvåning och sen kom den här motreaktionen. Att det här var ju, alltså jag tror jag sagt i något tidigare poddprogram att jag är en flitig läsare av kultursidor, och jag hade sett i flera år att man pratade om biologister. Och jag trodde att man hade liksom bara inte översatt biologist på engelska till biolog på svenska. Jag förstod inte varför de var så arga på biologerna. Jag tycker så mycket om djur och natur, så jag fattade liksom inte. Och själva läkaryrket bygger ju på att förståelse för människokroppen, så jag förstod inte. Men sen visade det sig då att när vi skrev den här boken så hade de äntligen fått syn på en tvättäkta biologist, två stycken, Kerstin och jag. Men jag tror de var mest arga på mig för att Kerstin var i forskningen och jag arbetade ju med patienter och föreläst liksom ute i öppna samhället.
Mm, just det. Men om man återgår till de här filmerna som ni gjorde, Marianne. Mm. Så de här avsnitten, den här dokumentärserien som Belinda gör, uppfattar jag ju som den vill väcka en debatt. Och det är liksom, ja, vad era filmer också till? Ville ni väcka en debatt, eller vad var de till för?
Överhuvudtaget inte.
Okej.
Okay. Det var, vi utgick aldrig från någon ideologi. Utan det var snarare så för min del att Rigmor och jag hade varit vänner länge. Och vi hade, som vänner gör, talat om allt möjligt. Om killar, om män, om skillnader, om sånt som man kan ändra på, om sånt som man inte kan ändra på. Och jag tyckte att jag fick så mycket kunskap genom de samtalen och kände också i min kärleksrelation att det hjälpte mig. För jag kunde tänka att just det här kan jag inte ändra på. Och då är det dumt att lägga energi på det. Och det här,
ändra på hos mannen i ditt liv eller hos dig själv?
Ja, det vet jag. Jag var säkert ute efter att ändra på honom just då. Men det gäller naturligtvis också mig själv.
Jag tänker att det är en stor förändring också hos en själv när man inser att just det här är ingenting som jag kan jag kan inte få honom att bli annorlunda just i det här avseendet. För då gör man ju omärkligt också en förändring inom sig.
Ja, och det är väldigt befriande. Jag kände det som väldigt befriande därför att vi kom närmare varandra. När man kunde släppa de här orimliga kraven på att ändra någonting som inte gick att ändra. Och kärleken blev starkare. Och det som Rigmor och jag alltid har haft gemensamt eller mötts i har varit att vi på olika sätt har haft en stark kärlek till en man.
Så är det. Vi är stora romantiker på djupet av vårt väsen, Marianne och jag.
Och de här filmerna, om det fanns ett syfte med dem, så var det just det, att man och kvinna skulle förstå varandra bättre och komma varandra närmare.
Mm. Men det blev ju en debatt utav de här filmerna.
Det blev en våldsam debatt.
Vill ni berätta lite grann vad ni fick möta utifrån? Jag tänker på det här med att tillhöra en grupp. Jag menar, och att gå emot en grupp. Eller ni tillhörde inte en grupp. Men att gå emot en grupp som är så stark som feminismen var. Och få emot sig. Hur var det? Vad fick ni möta?
Ja, mitt intryck var ju att den första filmen vi gjorde som hette Gott om pojkar, ont om män, frågetecken. Den fick inte så starka reaktioner, för det var nästan som att
de hade inte upptäckt den när recensionerna kom.
Nej.
Och många av recensionerna var bra på den filmen.
Så var det. Mm. Men när Flickor, kvinnor och en annan drake kom, då hade just kvinnorörelsen laddat upp runt det här med biologism, som det kallades. Och de bad oss om en förhandsvisning på en biograf i samband
Folkets bio
i samband med att det var en demonstration i kvinnorörelsen. Och jag var inte med på den förhandsvisningen. Men det var du.
Var du inte?
Nej, jag var inte med.
Alltså det var någonting i hästväg. Jag har bara upplevt något sånt i Frankrike en gång på en film av Marguerite Duras, där publiken delades i två hälfter som praktiskt taget slogs med varandra inne på biografen.
Vad handlade det filmen om?
Det var bara att den var väldigt långsam, och en del tyckte att den var helt outhärdlig och andra tyckte att det var ett mästerverk.
Ja.
Så det var inte något ideologiskt på något sätt, utan det var bara, det kan ha varit indiasång eller någonting. Du vet hur fransmän är, det var en del som skrek, men det är omöjligt, man kan inte tråka ut oss på det här sättet.
Okay.
Och de andra skrev tyst, det här är fantastiskt. Och när den här visningen började, så var det ju, för det första var det så att filmen inte hade gått upp på biografen, så vi hade fått löfte om att ingen skulle skriva om filmen förrän den gick upp på biograf. Och när vi satt där i biografen, så tar det ett tag innan första bilden på Rigmor kommer. Och i den första sekvensen med Rigmor så talar hon med en kvinna som är journalist, som heter Yvonne Nenander, som berättar om sitt förhållande till sin mamma. Och Rigmor sitter tyst en lång stund i det samtalet, och först mot slutet så börjar hon tala. Men alla de här arga kvinnorna, de blev som galna när de såg dig där, Rigmor, och började bua. Ja, visst. Och då fanns det en annan falang i biografen som bland annat bestod av filmkritiker och människor som hade gått dit i alla fall. Och de skrek tyst, vi vill höra vad de säger, det är intressant.
Ja,
så var det. Så började det.
Ja.
Och sen bröt helvetet löst egentligen, därför att sen kom det artiklar långt innan vi hade haft premiär på bio. Så, och då kom det här drevet, kan man säga.
Ja.
Det var verkligen ett drev. Jag blev ju jämförd med Mengele i dagstidningar. Jag blev Eva Ström, som jag uppskattar, som är både läkarkollega och intellektuell. Alltså jag har haft stort behållning om saker som hon har skrivit. Hon skrev en artikel med rubriken Kinder, Küche, Kirche. Och det skulle anknyta till nazismens nazismens kvinnosyn helt enkelt.
Hitlers 3K.
Ja, Hitlers 3K. Ja, men och på det här viset fortsatte det i med ett raseri så att, och det vet man ju att när en rörelse har en yttre fiende så fungerar det förenande. Så jag blev Kerstin Uvnäs Moberg, du Marianne också, men det var som att det fokuserade väldigt, det här hatet riktades nog mot mig. Jag kommer ihåg särskilt den där, det fanns ett radioprogram som jag tyckte om att lyssna på. Det brukar ofta pågå när jag åkte hem från jobbet. För jag jobbade i Kista och bodde i Nacka och det var ofta köer. Så då hörde jag på bilen, ett Radio Ellen. Riktade sig framförallt till kvinnor. Ja, och då hade de den här sketchen när två kvinnor sa att de gjorde voodoo-dockor av dig, Marianne, och mig.
Nej, det var bara voodoo-docka på dig.
Ja, det var bara voodoo-docka på
dig. Jag tror att det var så att den som stack nålar i voodoo-dockan sen var jag, med en röst som Rakel Molin, tror jag att det var, imiterade väldigt, väldigt bra. För när jag slog på radion så trodde jag att det var jag själv som pratade och tänkte, det här kan jag inte ha sagt. Och sen förstod jag ju att det var en...
Så var det. Men för när man sitter i bilen, och jag fick någon slags telepatisk kontakt med de här sändningarna, för jag hörde den 4 eller 5 gånger. Och nu sticker jag en nål i Rigmors mag. Nu får hon ont i magen. Och det fick jag. Nu sticker jag en nål genom Rigmors hjärta. Nu får hon ont i hjärtat. Och det var konstigt att det gjorde verkligen ont. Och att... liksom public service, PED på Sveriges Radio, riktar sig mot en medborgare. Det var inte som i politiker, att man har ett parti bakom sig och att man ger sig på någon. Utan när man som enskild person blir utsatt för det här. Det som har varit paradoxalt är ju att många av de som var arga på mig har jag träffat i efterhand. Men faktiskt även under den tiden så... Det var så märkligt att någon som var så aggressiv mot mig i media också kunde sitta i terapirummet och säga till mig, ja, men det där är ju jobbet, det där är ju liksom debatten, det är politik. Det är ju ingenting som du ska ta åt dig av personligen.
Det var så alltså?
Ja, det var så. Och Helene Bergman då, som var programledare på Radio Ellen, när jag träffade henne på Kreta, och nämnde jag lite försiktigt det där erfarenheten när de gjorde voodoo-docka av mig i hennes program. Och då sa jag, men det var ju satir. Så att, och då tänker jag att i sektpodden här så har vi haft ett tema när jag försöker att jämföra hur det känns när man blir överkörd av, i det här fallet, en slags drev. Med att den som sitter vid ratten i en trafikolycka är bara på väg liksom mot sitt mål. Och jag fattar ju det, att många av de som skrev i den här ilskan mot mig, de kanske hade fått uppdrag av sin redaktör och det här var en kul debatt och det var hetsigt. Och då blir det säljande och nu för tiden klick och lyssnare och så. Så att jag fattar ju det. Men när man hamnar under och blir överkörd så är det inte okomplicerat, för att det griper in i själva, alltså det blir en stress som... ja, som det är intressant att ha varit med om det och ha överlevt det. Jag vet att Julian Assange sa till mig en gång att man kan, när människor säger så här, ja, men om jag hamnar under pressure, pratar jag engelska, under pressure, så förklarar hur de skulle reagera och agera i ett sånt läge, så har det ingen betydelse, för man vet inte innan man har varit med om det. Jag kan förstå vad det betyder. Vad säger du, Marianne, som var med om det här?
Jag tror att ett drev förändrar någonting. En sak som jag känner att det har förändrat hos mig, det har varit att tidigare så var jag på något sätt förtroendefull gentemot de som såg mina filmer eller läste mina böcker. Inte på det sättet att jag trodde att alla skulle vara positivt inställda. För det är inte realistiskt, utan det kommer alltid kritiska röster. Men jag hade förtroende för att det skulle vara proportionerligt på något sätt. Att det skulle ligga någonting verkligt hederligt bakom. Men det tappade jag. Jag kände att det fanns en illvilja som riktade sig mot mig som person som jag aldrig hade känt tidigare. Och som resulterade i att både du och jag ett tag blev oberörbara. Och jag kände av det i yrket att jag inte fick jobb på samma sätt som tidigare. Och det känns fortfarande så i viss mån.
Mm. Ja, för jag skulle ju säga att det här måste ju påverkan på flera olika plan. Dels personligen, alltså inne i själen, att man, jag menar, att man blir sårad, tänker jag ändå. Hur stark man än är så är man inte opåverkbar av vad människor säger om en. Och sen dels att man blir påverkad, just som du säger, i sitt yrkesliv, att man faktiskt inte, folk inte vill ta på en, att man blir
cancellerad, kallar de det nu för tiden.
Ja, just det.
Men som ett exempel på där jag kan se att Mariam blev liksom cancelled, det tycker jag är när det kom ut. Om ni tittar där så ser ni 4 stora tjocka böcker i violetta band. Och det är nordisk kvinnolitteraturhistoria. Och så det är kvinnor som har skrivit. Och Mariam, hur många böcker har du gett ut?
9 böcker. Och så har jag väl skrivit 40 filmer och regisserat. Mm.
Det är lite din, den boken som jag blev så tagen av, den Äppelblom och ruiner, hur många exemplar trycktes av den?
Ja, den såldes i 125 000 exemplar i Sverige.
Ja, så det är ju, och i den här nordisk kvinnolitteraturhistoria är Mariam inte nämnd. Men ett antal författare som jag varken har läst eller hört talas om i vår samtid. Och då har jag tänkt att varför? Och jag tror att förklaringen kan ligga i det. Mm. Man liksom har valt att bortse så mycket som möjligt från både dig och mig.
Mm. Ja, fick betala ett högt pris för de där filmerna, får man väl lov att säga. Men om vi återgår till det här med det sektlika, som ändå är fokuset i våran podd, så vet jag, Mariam, att när du hörde vårt förra avsnitt, avsnitt 96, som handlade om att lämna en sekt och det med gruppdynamiken, tystnadskultur som vi har pratat om många gånger, men blev mer fokus förra gången, så kände du igen en hel del. Vill du berätta?
Ja, men jag kände igen allt i det egentligen, därför att där talar ni om rädslan att bli utstött ur flocken. Och den kanske man också känner hos Belinda Olsson, i att hon tassar fram så försiktigt. Och tar in människor från båda håll då. Rigmor, när du talade om kvinnor som sluter sig samman, så brukar du ibland använda uttrycket kovärmen, och det gjorde ju folk rasande, för de ville inte jämföra sig med kor. Men jag tror att det är ett väldigt adekvat uttryck för vad man blir utstött ur. Och sen det här som ni har talat om många gånger, just tystnadskulturen. Och då kan ju någon invika att, men feministerna är väl inte tysta, de gapar ju jämt och ständigt. Det gör de. Men fastän de gapar till exempel om att man ska vara självständig och gå sin egen väg, så är det samtidigt ett dolt budskap som säger, fan ta dig om du går din egen väg och går emot oss.
Om du går en annan väg.
Om du går en annan väg. Och där talar ni också då om den här rotlösheten, att sakna tillhörigheten. Det känner jag i och för sig inte i förhållande till feminismen, eftersom jag aldrig har varit någon ist. Men jag kan förstå den. Mm.
Jag måste säga, jag tycker också intressant det här som du säger av att man inte får gå sin egen väg, att de skriker högt om det, och sen, men om man går sin egen väg så blir man liksom utstött. Med tanke på vad feministen åtminstone för mig då betyder i så fall är ju att man som kvinna ska få vara ja, men det här för vilket yrke man vill, eller man ska inte behöva hemma om man inte vill det, och allt det här väldigt enkelt. Och ni båda två var ju verkligen, jag var banbrytande på det. Ni har verkligen utbildat er, ni har gått er en egen väg, ni har fått karriärer. Du valde att inte få barn, Marianne, du har en familj, ni har varit kärlek. Alltså allt det här, ni har ju verkligen, och ändå så blev ni så avskydda utav de som på något sätt skulle stå för att man som kvinna ska få vara lika. Det ska vara jämlikt. Jag tycker det är konstigt. Förstår ni vad jag menar?
Ja, men det är inte så konstigt om man tänker på att det uppstod en grupptillhörighet.
Mm.
Och i den gruppen så är det så, som det brukar då, att några är tongivande. Och Belinda Olsson säger ju i sitt program att när hon har pratat med Marcus Heilig, som är psykiater och hjärnforskare och professor i Linköping, och när hon har pratat med Anna Nordenström, som är professor i barnendokrinologi, alltså hormonstörningar och sådana sjukdomar på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och hon pratar också med Agneta Härligt, som är professor i psykologi. Och så säger hon att nej, men nu måste jag ha feministterapi. Då vänder hon sig till Yvonne Hirdman, som har haft en väldigt, det var hon som införde begreppet genus i Sverige. Och hon är historiker, kvinnohistoriker och professor i det. Och hon har ju då, nej men hon, det är intressant att lyssna på henne, därför att hon företräder vad man skulle kunna kalla en tystnadskultur, där hon varnar för följder av om vi får kunskap om hur hjärnorna funkar, hur hormonsystemet påverkar oss redan före födelsen. Alltså könshormonerna börjar bildas redan de första 2 månaderna av fosterlivet. Det blir testiklar, det blir äggstockar, men också från binjurarna så bildas könshormoner, och att det finns varianter hos oss människor, både när mammas stresshormoner kan interferera med fostrets egen hormonproduktion, och även så finns det varianter när ett barn får för mycket eller en okänslighet för något, för ett könshormon och så. Så att det skulle, jag kommer ihåg att det var någon som skrev i tidningarna också om våra filmer, att risken är stor att det här budskapet då, eller det här kunskapsmaterialet som vi presenterade, går hem i stugorna.
Mm, det minns jag.
Och du minns det? Ja, och då känner jag igen att då är det en liten elit, en ledande grupp som tycker att det här ska vi hålla tyst om, för att folk är ännu inte mogna. Och vi har den enda vägen till det som är rätt och ska bli sant och vägledande.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ja, det känner man ju igen.
Mm.
Och det här att bli hamna ute i kylan. Nu var väl inte ni, eftersom ni inte tillhörde den gruppen, så blir ni inte utfrysta ur den på det sättet. Men ni fick ändå på något sätt, ni blir utfrysta från en ännu större grupp, kan man väl säga, nästan, eftersom ni inte ens fick jobb i den utsträckning, eller och så vidare. Och det kan jag ju verkligen känna igen utifrån sektlika. Att hamna utanför, att inte, att liksom, att folk inte vill ta igen. Mm-hmm. För mig var det en liten, liten grupp, en liten sekt, en församling där man hamnade i att...
Men det här var också en liten grupp. Där jag, under de här åren så var jag ju företagsläkare på IBM. Vi var på den tiden 4000 anställda, varav 1000 var kvinnor. Och jag hade huvudansvar för deras hälso- och den lilla sjukvården. Mm. Öppenvårdssjukvård. Men, och den psykosociala arbetsmiljön. Så jag kände mig verkligen som en i kvinnorörelsen. Jag kan säga att det var kvinnorna på IBM. Och det är mina patienter genom alla år som har satt mig på det här spåret med... intresse för hur kan man förstå varandra bättre, vad kan man känna igen. Och sen till saken hör också att det här var under de år jag utbildade mig vid Junginstitutet till analytiker. Och Jung var ju en man av 1800-talet när man väldigt mycket pratade om motsatser, motsatsernas förening. Det finns i alkemin, det fanns i Wagner, det fanns i det tänkesättet, att man skulle ha den här dikotomin. Och det kan jag känna att där blev jag grundligt missförstådd i de här filmerna, därför att det jag pratade om var ju manliga och kvinnliga sidor inom alla människor.
Mm.
Där finns manliga sidor inom oss och det finns kvinnliga sidor inom mannen. Jag tycker väldigt mycket om den här hinduiska myten och religiösa inriktningen när man talar om guden Shiva, Dhanarisvara, som har en höger kropp som är en manlig krigare och den vänstra sidan, hjärtsidan, har ett kvinnligt bröst, och att han är liksom androgyn i sin karaktär. Det är den här gudomen som alltid är i rörelse, och därför den här dansen skapar det som verkligen är bestående utan att vara stelt, förstelnat.
Tror ni att ni var före en tid, alltså att man var inte mogen för det ni pratar om då? Jag tänker, för att jag fick förmånen att det var 3 år sedan, när du tittade på dig, Marianne, som kvinnofilmen visades i Falköping.
Mm.
Folkets hus, va, tror jag det var.
Nej, Falbygdens museum
var det. Och jag och min svärmor åkte dit och lyssnade och tittade på filmen. Och den fick ju väldigt väl mottagande bland kvinnorna som kom dit. Och inte alls, vad är det här, och så här vill vi inte ha det, utan tvärtom. Så idag så fick ju mottogs filmen i alla fall där när jag fick vara med.
Ja, men jag tror inte att vi var före vår tid på det sättet, utan jag tror att det beror på att Rigmor talade om det eviga. Och det som hon talar om, det hade lika gärna kunnat kännas igen under antiken som idag. Och det där med att gå hem i stugorna, ja, det gjorde den, därför att folk som lever utanför den här lilla kindpussande kläggen, som Juholt sa, i storstäderna, de förstår de här skillnaderna på ett fullständigt naturligt sätt. Och därför så har många eftervisningar kommit fram till oss och sagt att ja, men jag förstår inte vad de bråkade om. Och de har sagt till dig också, Rigmor, det vet jag, att vi tyckte precis likadant, men vi vågade inte säga det, för de var ju så arga. Och det fanns kanske, låt oss säga, i en publik på 100 så fanns det kanske 10 personer som var tvärilskna. Och de andra satt tysta, för de vågade inte säga någonting.
Det är det.
Känner vi också igen.
Vad tänker du på?
Nej, men jag tänker ju på... Om jag går tillbaka till min erfarenhet av sektliv, så är det ju så att efterhand när man pratar med människor så visar det sig att vi var ju många som tyckte likadant men vågade inte säga någonting och var tysta. Men det var en liten klick som höjde sina röster och som styrde och ställde, och som man faktiskt i rädsla för repressarier på olika sätt inte vågade stå upp emot.
Mm.
Så det är ju faktiskt väldigt sektlikt.
Ja, men man måste ju också i det här sammanhanget tala om medias roll. Därför att det blir ju inte enstaka röster, utan det blir ju väldigt, väldigt stort genom media.
Ja, det blir en väldigt stor megafon för några få människor när det media används.
Media vill ju ha konflikt,
ja.
Och de vill ha bråk för att ja, men då händer det någonting. Mm. Så att man säljer ju mer på information om där det finns strid, kamp och så vidare. Så att, men det var ju liksom inte ömsesidigt. Jag var ju inte i strid med de som var i strid med mig.
Nej.
Och i efterhand så, som sagt, så har jag ju både blivit vän och blivit omkramad av dem som verkar till och med tycka det var kul att jag sa som jag gjorde då. Men som sagt, man blir påverkad. Man, mm. Jag är inte heller, jag är också, Marianne pratar om en förlust utav, ja, tillit och kunna bli förstådd.
Mm.
För risken att bli så missförstådd, det sätter spår. Och vet att det är så konstigt också, för vänsterrörelsen blev på något sätt associerad till feminismen. Så genom att jag hade pratat om de här sakerna så var det som om jag var politisk på högerkanten. Men jag var helt opolitisk, måste jag säga. Det var sagor och myter och vad människor hade talat med mig om, lika många män som kvinnor har det nog varit som jag har suttit med i terapisamtal och lyssnat på deras. De använder ju tiden med mig till att vara uppriktiga.
Mm.
Och ja, då är det alldeles...
Nej, förlåt mig. Jag tänkte att den här förlusten av tillit, den känner jag nog nu också när jag skriver, att jag väger mina ord mer än vad jag gjorde tidigare. Jag kommer ändå skriva vad jag har lust att skriva, men tänker mig för. Och det gjorde jag inte för på samma sätt. Och sen är det också det där att man liksom måste skrapa med foten och buga hela tiden och säga, ja men jag är för jämlikhet, ja men jag är för,
precis.
Jag tycker kvinnor och män ska ha lika möjligheter och lika skyldigheter. Det har jag tyckt hela mitt liv och det har jag levt efter hela mitt liv, men jag har aldrig känt att jag måste liksom lägga mig platt och säga jag tycker så här.
Nej, men det är lite grann det jag menade med det när jag beskrev er två som kvinnor, att ni står ju för det här, och ändå ska ni behöva liksom på något sätt, hallå, jag säger att vi står för det här.
Mm. Men man ville så gärna i den här kvinnokampen, det hette kvinnokampen, då ville man ju så gärna ha motståndare.
Mm.
Och det blev ju lite tråkigt liksom att bara prata om patriarkatet, så det var väl inspirerande att få, tänker jag, ur deras synpunkt. Jag tänker också på den här, i Belinda Olssons film så intervjuar hon ju en expert på genus och jämställdhetsfrågor som har uppdrag då i Skolverket och i Regeringskansliet. Hon heter Mia Heikkilä. Mm. Och Markus Heilig, han är ju verkligen en försynt och balanserad person. Så, och då citerar Belinda ur en rapport som är författad av Mia Heikkilä, och då säger hon, där står det så här, att, och nu läser jag har transkriberat stora delar faktiskt av de här programmen, så det här är ordagrant.
Får jag skjuta in där att jag tycker det är väldigt bra, därför att med tanke på hur missciterade vi blev många gånger, så är det väldigt viktigt att vi, när vi gör det här programmet, också är fullständigt ordagranna.
Ja. Jag håller med om det. Mm. Så därför har jag gjort så. Jo, och då har Mia Heikkilä skrivit så här. Där kanske spökar gammal kunskap som vi för länge sedan borde ha lagt bakom oss. Som till exempel att pojkar skulle vara mindre mogna än flickor. Och då har forskningen visat, det är inte bara Markus Heilig utan många andra forskare, så vet vi det att frontalloberna, alltså hjärnans pannlober, de utvecklas senare hos pojkar än hos flickor, vilket gör att de har svårt att koncentrera sig under pubertetsperioden och att de kommer efter i skolan under den här perioden. Och då när Belinda citerar det här för Marcus så säger han så här, och det är också ordagrant, ah, det är extremt bekymmersamt. Det är sällan jag tar ord som dumheter i min mun när det gäller vetenskapliga diskussioner. Men här är det nog ett tillfälle där det hör hemma. Och sen så intervjuas också Mia Heikkilä och då har hon det här perspektivet att det är elevernas socioekonomiska bakgrund och det är föräldrarnas utbildningsgrad som avgör om elever. Men om man liksom korrigerar för det, för de faktorerna, säger Belinda, så finns det ju fortfarande ett glapp där det skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Jo, det finns fortfarande ett glapp. Och sen vrider hon och vänder på det här och säger till slut att ja, men vi kanske har något att lära här. Och vi kanske... Men det gäller i så fall hela fältet av pedagogik. Och då, pedagogikfältet, alltså de experter vi har på pedagogik, skola, utbildning. Och så här finns det en annan person som är med som heter Fredrik Zimmermann som också undervisar om sociala förhållanden och inlärning och så. Och han säger då att nej, men det är inte lärarna som opponerar sig mot att det kan vara skillnader. Det är precis tvärtom. Jag kan det sociala, de sociala faktorerna, men jag får ofta frågan från lärarna. Ja, men det biologiska då, är det inte skillnader? Och då frågar Belinda Olsson, ja, men varifrån skulle det komma då? Och då säger han, det är inifrån universitetsvärlden. Det är där det sitter i väggarna på något sätt. Och det måste jag säga att jag har ju förstått det. Att det här perspektivet som vi pratar om, som man kallar då radikal feminism eller där man förnekar och inte vill höra talas om hur vi är skapade med våra hormonsystem och hur vi är skapade i våra hjärnor. Och då har jag förstått att genom att ta det här gammelfeministiska perspektivet när man förnekar eller bortförklarar eller bortser från det som vi läkare känner till, det har varit och har blivit en karriärväg. Och personer med den inriktningen sitter idag inte bara på universitetet i de humanistiska, flertal humanistiska ämnen, utan de finns också i myndighet, byråkrati, regering, närstående regeringskretsarna. Så att jag kan ju se att om man inte bara tillhör en grupp som en troslärare, utan man också bygger sin karriär på att vara lojal med det här tänkesättet.
Ja, men när du pratar om det där så tänker jag på begreppet tystnadskultur som vi pratar många gånger om när det gäller sektor. Och för i Belindas program så tror jag det sägs vid flera tillfällen att jo, men visst, det är ju skillnader, men vi ska inte prata om det för det kan få negativa konsekvenser för jämlikheten ungefär. Och det är liksom, det är som att man vet om att det är skillnader och kan man liksom inte riktigt komma ifrån hur mycket man än vill. Men man försöker att tysta ner det så mycket som möjligt.
Ja,
och det är väl en klassiker på tystnadskultur, tänker jag. Vad gör det med samhället när vi inte får...
Man brukar också säga så här att jo, det finns skillnader, men de är väldigt små.
Ja.
Och likheterna är mycket större. Jaha. Men vadå små? Hur mäter man vad som är... Marianne och jag gjorde de här filmerna om de skillnader som man kan se och som också är traditionella, transkulturella. Vi tog upp aspekter inte bara från sociologin utan antropologin. Alltså som läkare är man ju, lär man sig om kroppens inre, men också mytologi, religionshistoria, jämförande etnologi, vi plockade litteraturhistoria, allt det här som vi kallar varför är ett verk klassiskt? Varför spelar vi Bacchanterna i Euripides 400 före vår tideräkning? Varför spelas det idag? Jo, därför att det berättar någonting som berör och som är allmänmänskligt, fast vi inte är greker och fast vi inte levde för 2 500 år sedan. Och det är sånt som jag har varit intresserad av. Jag har varit intresserad av de här allmänmänskliga fantasimönstren och dess paralleller i ens inre liv och i ens nära relationer.
Mm. Jag har en fråga till er båda två. Ni har ju berättat, som för mig är så här skrämmande, vad ni fick vara med om under det här drevet. Ni nämner bara det här med voodoo-dockan, där då Marianne ska vara den som sticker och Rigmor får vara dockan. Alltså det är ett övergrepp, tycker jag, i att göra så mot en människa. Har ni fått någon form av upprättelse att människor har sagt förlåt, det blev fel?
Nej, inte från de som var ute i det där drevet. Det har aldrig hänt.
Det har aldrig hänt.
Inte mig i alla fall.
Nej, det har inte hänt mig heller. Utan jag har som sagt mött många av dem som med en liten axelriktning har sagt, ja, men det var ju politik.
Ja, för jag tycker det är intressant, som du nämnde i början, med den här liknelsen med bilföraren. Mm. När man sitter vid ratten. Mm. Att man inte förstår.
Man menar inget illa.
Nej, man menar inget illa. Men det spelar ju faktiskt inte så stor roll för resultatet blir i alla fall att människor blir skadade. Och då behöver man ju, tänker jag, prata om det. Jag känner igen det också från religiösa sammanhang. När människor har blivit skadade längre tillbaka och kanske som barn. Och sen som vuxna kommer de tillbaka och säger, det här var jag med om, det här har präglat mig genom hela mitt liv. Och så säger man att ja, men det var då, det var en annan tid. Och så förstår man inte att en människa faktiskt behöver upprättelse. Mm.
Jag fick ju faktiskt ett jobb ändå efter det där. Jag blev långfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet. Och när jag hade blivit det och det stod i tidningarna, då fanns det arga feminister som ringde till min chef och sa, hur har ni kunnat anställa henne? Hon är ju biologist.
Ja.
Och det berättade han för mig då i efterhand. Och det spökade länge i tidningar och så under det jobbet som hade med något helt annat att göra.
Ja. Jag tycker kanske ordet spökade är väldigt adekvat här, för det var verkligen ett spöke. Vi blev ett slags hjärnspöke som sökte sin form i verkligheten. Mm. Och jag blev intervjuad i våras av 2 journalister som jag verkligen, programledare som jag verkligen beundrar och gärna har tagit del av deras arbete. Och så var de inne på det här, och då smsade jag i efterhand för att jag märkte att jag liksom ville hålla färgen. Mm. Nej, men det var inte så farligt. Nej, men jag klarade det här. Nej, men jag hade annat som var värre. Och då smsade jag att när jag tänker efter så var det så här att en tid därefter så insjuknade jag i giftstruma, det som hypertyreos. Alltså jag hade så hög puls så att jag var hotande hjärtinfarkt. Jag åkte in akut till sist till Södersjukhuset. Mm. Och att man vet att den sjukdomen kan ha samband med extrem stress. Mm. Jag vet att den behandlingsansvariga läkaren sa till mig att, men Rigmor, det här är inte något som har kommit nu. Det här är något du har byggt upp under längre tid. Och så att en extrem stress och utsatthet kan verkligen sätta spår också i hälsan.
Ja, och det tänker jag är väldigt viktigt. Jag vet att ni vill inte sitta här och tycka att folk ska tycka synd om mig. Det är inte det.
Verkligen
liksom,
inte.
Ni är inte sådana som personer på något sätt. Men jag tänker att det är viktigt att lyfta det. Det är faktiskt inte ofarligt.
Nej.
Det liksom får sina konsekvenser. Hur mycket man än vill vara stark eller hur mycket man än är olika och så vidare, så får det konsekvenser. Och det är ju det vi pratar om när det gäller sekter också. Att det får ju fruktansvärda konsekvenser. Och vi är olika som människor. Och vissa människor klarar det lättare. Och vissa andra tar mycket mer skada. Och det vet man inte innan.
Nej, vet man inte innan. Det kan vi ju enas om. Att det kunde varken du eller jag veta hur man skulle kanske förändras eller påverkas eller uppleva en sån här tid.
Det som jag kanske tyckte var jobbigt och som har hängt kvar länge, det är att man blir liksom kastad i en roll som man inte känner igen sig i. Till exempel att man ses som någon som inte vill kvinnor väl. Vilket kom upp ibland när jag var långfilmskonsulent. Och de tyckte inte att jag hade gett tillräckligt mycket pengar åt kvinnor. Och det där, ja, du vet. Jag förde statistik över det där, liksom alla andra. Och i slutändan så hade jag givit mera pengar till kvinnor än min manliga kollega. Men sånt fluktuerar ju. Ett år kan det vara mindre, ett år kan det vara mer. Men man ville se mig som någon som inte tyckte om kvinnor, helt enkelt.
Ja.
Där kände jag inte igen mig överhuvudtaget.
Mm. Det är så här att jämställt i yrkeslivet, om man pratar om att man vill ha fler kvinnor in i mansdominerade yrken och fler män in i kvinnodominerade yrken, så är paradoxen att i diktaturer, i Kina, i gamla Sovjet, där bestämde man bara, nu ska ni läsa och studera och bli tekniker och ni ska jobba med sjukvård eller äldreomsorg. Och då fick man ganska jämställt, för det var en sån stark styrning av arbetsliv och studier i en diktatur. Men ju friare en demokrati är, det vill säga ju större val människor har att själva välja yrkesinriktning, desto tydligare blir de här könsskillnader i att vissa yrken blir kvinnodominerade och vissa yrken blir mansdominerade.
Mm.
Och det här är då en paradox för den som har en tro på att det är sociala konstruktioner och det är maktförhållanden. Och jag tycker det var intressant i Belinda Olssons program att de som jobbar med biologi och som intervjuade här, det är till exempel Angelica Lindén Hirschberg, som när vi gjorde våran kvinnofilm jobbade med Kerstin Uvnäs Moberg på det forskningslabbet, kommer jag ihåg. Man lyssnar på Agneta Herlitz som är professor i psykologi och forskar på episodiskt minne till exempel. När man lyssnar på Marcus Heilig och när man överhuvudtaget, alla de som jobbar med ämnet, de pratar om de här skillnaderna. Medan de som Yvonne Hirdman och de andra som är ett exempel på, de kan inte biologi.
Mm.
Och då så säger man att det finns inte. Och så säger uttrycken här, det tror jag inte på.
Nej,
det här tror jag inte på. Och då känner man ju det här, det är också för mig sektlikt, att den här personen har en sån auktoritet. Så när hon eller han inte tror på det här, då ska jag inte heller tro på det.
Mm.
Så man liksom gör anspråk på en pondus, en auktoritet,
mm,
som vi bör. Och då känner jag ju det. När jag ser Yvonne, jag tycker om Yvonne Hirdman. Jag läser hennes böcker, jag läste hennes självbiografi nyligen om hennes sjukdomsperiod och sådär. Men då ser man liksom hur den här, det är inte lätt att stöta sig med henne, för hon är en tuffing. Och går jag emot, jag kan tänka mig om jag är forskare eller student på den institutionen, att jag skulle vara lite försiktig.
Mm. Säkert. Och jag kan också känna igen det här sektlika utifrån min egen erfarenhet av att vi tror så här. Och det är liksom, spelar inte så stor roll vad andra säger eller vad de kommer med för belägg eller för bevis för det, för att vi tror så här i alla fall. Det är som att man blir blind för fakta. Den är också intressant för att man har på något sätt kommit överens om att så här är det.
Ja. Och samhörigheten.
Mm, jag menar det, samhörigheten.
Den här värmen oss emellan i vår grupp.
Mm.
Bygger på att vi tror likadant och vi delar den här synen. Och börjar någon att liksom gå utanför det och ta kontakt med andra sidan, så riskerar någonting för egen del.
Ja, då kanske vi är mot sluttampen. Och
jag har ett tillägg.
Du har ett tillägg.
Ja, men Marianne upptäckte ju att kvinnofilmer, flickor, kvinnor och en och annan drake, den kan man se på YouTube.
Ja, bra.
Men, Marianne.
Ja, det är alltså någon som har lagt ut den som har kopierat den från en tv-sändning. Så bildkvaliteten är inte den bästa. Men vi kommer inom kort att få filmerna i bästa kvalitet. Och då kommer vi att lägga ut dem. Men vi kan lägga ut kvinnofilmen tills vidare. Och så småningom kommer båda filmerna att ligga där.
Ja. Jag har sett kvinnofilmen och så dålig kvalitet är det inte så att man kan se den om man är intresserad. Absolut, men vi,
det kan bli bättre.
Det kan bli bättre, ja, precis. Men, nej, men det är väl jättebra att vi kan...
Vi länkar den.
Vi länkar den, så kan man se den.
Ja, på Facebook.
Ja. Och som vanligt så är det bara att gå in där också och gilla och titta vad vi gör för någonting i Sektpodden. Och mejla oss om ni har några frågor eller funderingar på sektpodden@gmail.com. Tack för idag och tack Marianne för att du kom
hit. För att jag fick vara med.
Ja, tack.
Härligt att ha dig här. Roligt att se mina två vänner, Marianne och Emma. Kul.
Jättehärligt. Vi ses nästa vecka.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.